Att härskapsfolket ombord bor borta i Macao och matroserna sitter borta på varvet eller i fartygets magasinslokaler. Då är det hög tid att de kommer igång med de här viktiga affärerna. Och det är precis vad de har gjort. Superkagören, han som var med från Göteborg, och bolagets lokala representant, de har nu inlett förhandlingar med chefsmandarinerna här om priser och kvaliteter. Och det är nu som svenskarna, representanterna, har chansen att verkligen sko sig själva rejält. Det ansågs fullt naturligt att superkargören och lokala representanter blev rika på sina affärer. Det var ju meningen med alltihopa. Men några av dem gick kanske väl långt. En av dem var Johan Abraham Grill. Och han började med att sälja te på lite speciellt sätt. Det var ju så, när fartygen åkte ut härifrån så sjönk tepriserna. Och när ostindiefararna kom in så steg priserna. Marknadskrafterna kallades det redan då. Grill, han köpte då billigt te när fartygen åkte bort. Och när ostindiska bolagets fartyg kom in så sålde han sitt billiga te fast nu till högt och nytt och dyrt pris till sitt eget bolag. Fast han sålde också opium till kineserna. Och det skulle han inte ha gjort. För opium var fruktansvärt förbjudet i Kina. Det var dödsstraff på opium. Men de västerländska affärsmännen kom ju på att opium var i stort sett den enda produkt från utlandet som kineserna riktigt ville ha och som de betalade bra pris för. Så engelska köpmän började odla opium i mycket stora plantager i Bengalen, i dagens Bangladesh. Och så skeppade de hit det. Och Grill, som alltid var intresserad av nya snabba klipp, han hakar på. Och det gör att vi vet idag att Grill är Sveriges första kända stora knarklangare. För att vid ett enda tillfälle, som man känner till, smugglade han in 150 lådor opium till Kina. Det var Grills och hans kollegers opiumhantering som sedan ungefär 100 år senare ledde till det mycket blodiga opiumkriget mellan Storbritannien och Kina. Som ledde ju till att Storbritannien tvingade Kina att ge ifrån sig Hongkong och Kowloon bland annat. Grills affärer väckte lite uppseende hemma i Göteborg, så han blev hemkallad. Men hans karriär var långt ifrån slut där. För att opiumhanteringen hade man inga moraliska synpunkter på vid den här tiden. Och teaffärerna, de lyckades han förklara väldigt skickligt. För att han slutade sina dagar som direktör för hela bolaget. Och han var välbeställd innehavare av flera stora järnbruk och seterier i Sverige. Och han blev invald i Kungliga Svenska Vetenskapsakademin.
Vad var det då svenskarna köpte här i Kina? Ja, te och kryddor var viktiga, men porslin var synnerligen viktigt. Det var ju kineserna som uppfann konsten att göra porslin för över 1000 år sedan. Och ordet porslin har vi fått från Kina genom Marco Polo. Och det är ju ännu tydligare i engelska språket där porslin fortfarande heter China. När Marco Polo var här så hade man gjort blåvitt porslin redan i över 100 år. Och porslin med djurmotiv på av alla andra slag, som småningom också tuppfäktning. Man arbetade då, precis som nu, för hand. Det måste ju målas för hand. Så kinesiskt porslin blev högsta mode i Sverige. Och alla rika familjer, som medlemmarna i kungafamiljen och adelsfamiljerna, de lät beställa hela serviser i Kina med familjens vapen. Eller ibland till och med familjens slott eller herresäte målat på tallrikarna. En komplett sån här servis kunde bestå av 281 delar. Och det finns bevarat idag med 30 olika så härna vapenserviser. Och det händer fortfarande på fina auktioner i Stockholm att man kan köpa en nästan komplett Ostindiens servis. Det tog 3 år att leverera från Kina. Och oftast gick det väldigt bra. Fast det, ibland blev det lite missförstånd, och det är inte så konstigt. Den mest kända experten Stig Roth har skrivit en klassisk bok om det här. Där han berättar 2 episoder. Det ena var när den mycket kända generalen Jakob Sederström på sin tid skulle beställa punschmuggar från Kina, och han ville ha sin flotta namnteckning på. Så han skrev sin namnteckning och skickade iväg till Kina. 3 år senare kom det tillbaks. Han packade upp punschmuggarna. Det såg väldigt fint ut, alla beundrade. Så tittar man närmare efter, stod det: beviljas Jakob Sederström. Det var ju lite fel. Men det var ännu värre var det för en familj som skulle beställa en hel vapenservis, 281 delar. Och familjen lät måla då familjens fina vapen. Så skickade man iväg det. Och 3 år senare kom det tillbaks. Så under stor förväntan och hög spänning packade man upp. Det såg jättefint ut. Så tog man fram det här tallriken. Ja, ah, familjens vapen. Mm. Så vände man på det. Så stod det på baksidan. Idag var mor på sämre lynne än vanligt. Det visade sig nämligen att artisten i Kina, han hade ordentligt målat av allt som stod på det här pappret, både fram- och baksidan. Och de hade tagit pappret ur dotterns dagbok utan att se vad det stod på andra sidan. Normalt tog det 4-5 månader innan allting var klart i Kina och det var dags att segla hem mot Göteborg igen. Det var en dag som många såg fram emot med stor förväntan naturligtvis. Fast det kunde också vara helt odramatiskt. Som då den unge skeppsskrivaren Kristoffer Henrik Bradd på skeppet Hoppet skriver om avfärden så här. De hissade segel, lättade ankar och la ut. Och Gud i lov, alla har varit friska och vi har ej förlorat någon man under tiden. Ja, mer än en som rymt över till ett engelskt skepp. Färden hem kunde ta 6 månader. Och under den tiden gick man väldigt sällan in i hamn. Och man såg Afrikas kust många gånger. Och måste man ha någonting, någon mat eller vatten, då seglade man in på Santa Helena och Ascension som ligger ute i Atlanten. Mycket små öar, och det var ju väldigt skickligt att hitta de här öarna, för de är små och havet är stort och navigeringsinstrumenten var ju inte de allra bästa vid den här tiden. Men det var skickliga sjömän. Och på Santa Helena kunde man då fylla tankarna och köpa levande djur. Och då stannade man ofta 4 dagar. Besättningarna hade alltså kämpat mot sjukdomar, hunger, stormar. Och de gjorde det utanför den långa afrikanska kusten och sen utanför Europas kust. På 6 månaders segling från Kanton så såg man en dag brittiska öarna vid horisonten. En vecka senare kunde man se den norska kusten. Nästa dag var man vid Vinga. Och sen kom Älvsborgs fästning som mötte med 8 skottsalut. Och så var man hemma i Göteborg. Men långt innan fartyget gled in i Göteborg så hade larmet gått i land. Då släktingar och vänner och andra sprang ner till kajen, ivriga och oroliga efter nyheter om nära och kära ombord. För som vi vet så kom ju inte alla hem. Aktieägare och investerare var lika spända och nyfikna och sprang ner oroliga över sina pengar. Så fartygen möttes alltså med stor förväntan och spänning när de gled in i hamnen och företagets direktör steg ombord. Luckorna förseglades och alla kunde gå i land. Så det är mycket lätt för oss att föreställa oss de känslor som låg i Göteborgs hamn den 12 september 1745 när skeppet med det olycksdrabbade namnet Göteborg kom seglande den långa vägen från Kanton. Göteborg hade då varit borta i 1,5 år och hade gjort resan tillsammans med en annan ostindienfarare som heter Riddarhuset, och de kom in ungefär samtidigt mot Göteborg. Skeppet Göteborg nådde Vinga som ligger där ute. Där steg lotsen Kasper Mattsson ombord. Han var från Brännö. Alla segel var satta. Besättningen jublade. Nu var de nästan hemma. Och de kom fram hit mot Älvsborgs fästning. Skotten avfyrades här. Och Göteborg skulle ge den sedvanliga svarsaluten. Då kom katastrofen. Fartyget gick rakt upp på undervattensklippan. Hunnebådan som ligger där. Det är idag den lilla vita fyren. Och bogen sköt upp ur vattnet. Det hårda klippan klöv kölen och bodläggningsplankorna. Vatten vräkte in och fartyget sjönk. Och det här var ju mitt på dagen. Det var lugnt väder, det var ljust och nära strand. Så hela besättningen lyckades rädda sig och de fick med sig lite av sina grejer först. Och efter några dagar redan så började man att dyka efter lasten. Det var ett bolag som hette Dyksocieteten som drog igång. Och fick faktiskt upp en hel del. Man fick upp 30% av lasten. Men det visade sig att nästan allt man hade fått upp var föremål som ägdes av besättningen. Och när det här såldes på auktion så var det ändå så mycket att hela expeditionen gick med 14% vinst trots att fartyget var totalförstört.
Man vet inte varför fartyget gick på grund. Inte denna dag. Alla som seglar Göteborgs inlopp här kände till det här grundet. I synnerhet lotsarna, det var ju deras yrke. Och en lots på den här tiden som gjorde ett allvarligt misstag kunde räkna med hårt straff. Han kunde till och med bli dömd till döden. Så Kasper Mattsson kastades i fängelse omedelbart, självklart. Men efter några månader var han ute igen. Han blev aldrig dömd till någonting. Och man fick inte veta riktigt vad som hade hänt. Det finns många teorier. En är naturligtvis påstående att det var försäkringsbedrägeri. För sånt förekom redan på den tiden. Men det är väl ändå knappast troligt att en så erfaren lots som Kasper Mattsson skulle sätta ett fartyg på grund mitt för ögonen på hela Göteborg på ett ställe som alla kände till. Han hade väl antagligen valt en mer diskret plats. Ganska sent, så sent som 1985, inleddes riktigt vetenskapliga dykningar och undersökningar, marinarkeologiska undersökningar här ute. Och det pågick i 10 år över en yta av 1000 kvadratmeter. Och man hittade mycket saker. Mer än 5000 registrerade så kallade fyndposter. Och det mesta man har hittat här är ju krossat kinesiskt blåvitt porslin. Men också kryddor, hela paket med te och hela tackor med en metall från Kina som heter Tutanego. Och som användes som barlast och som man sen kunde göra prydnadsföremål av. Totalt har man hissat upp mer än 9 ton föremål. Och nära 400 av dem är helt felfria kinesiska porslinsföremål. Och 1995 slutar man med grävningarna här. Och området har täckts helt med mudder. Så skeppet Göteborgs hemkomst, det blev ju en total katastrof. Men det var lyckligtvis undantaget. De flesta skeppen kom ju hem och möttes med dånande jubel och ett stort kalas. En festmåltid intogs omedelbart på ett värdshus i närheten. Och flera av de här gamla kroghusen står ju kvar i denna dag i stadsdelen Klippan här i Göteborg. Och det är lätt att förstå hur gott det måste ha smakat för de som varit ute så länge. Och sen gick besättningen tillbaks i samlad tropp nu till magasinshuset vid kajen där bolaget höll till. Och magasinet finns ju också fortfarande kvar, delvis. Fast nu är det ju omgjort till en förnemlig krog med stjärna i Michelin och allting. Här mönstrades besättningen av direktionen. Och då det var klart återvände alla till kalaset. För festen skulle pågå i 7 dagar. Göteborgs stadsblåsare och musikanter stod för underhållningen. Man åt, man drack, man höll tal. Och det utbringades otroligt massa skålar. För kungahuset, för direktionen, för befälhavaren och så vidare och så vidare. Och det hände att man kom ihåg att skåla även för besättningen, fast den gärna glömdes bort då direktionens ledamöter gratulerade varandra till ännu en lyckad affär. Och på den 7:e dagen hölls slutligen det sista stora tack- och avskedskalaset. Punchen flödade, flickorna dansade och det blev gärna slagsmål. Hönsfester kallades de här kalasen. För de betalades delvis med den kassa man fick ombord då fartygen passerade ekvatorn och första gångseglarna fick betala en viss slant, eller hönsa som det hette. Under tiden som det här vilda kalaset pågick så arbetade bolagets tjänstemän febrilt med lasten. För den skulle föras i land, den skulle sorteras, den skulle katalogiseras och annonser skulle sättas in i pressen. För lasten såldes ju på auktion. Och auktionerna hölls i ett rum som ser ut som det här rummet. Det är en rekonstruktion av auktionsrummet i bolagets stora byggnad på Norra Hamngatan. Göteborg blommade verkligen upp med Ostindiska kompaniet. Eller man ska egentligen säga Ostindiska kompanierna. För det var 5 bolag som följde tätt på varandra. Och hur livfullt det blev i Göteborg, det kan man läsa mycket roligt om i Carl von Linnés Västgötska resa. Han är ju helt betagen i Göteborg när han kommer hit. Så här skriver han. Göteborg var den täckaste stad ibland alla i riket. Till storleken något mindre än Uppsala. Nästan rund. Omgiven och befästad av vallar och gravar. Avdelad med grakter, det vill säga kanaler. Som på ömse sidor hava gator. Lövträd är planterade på ömse sidor om kanalerna. Så att denna stad mycket liknar holländska städer. Linné studerar ju i Holland som ni kommer ihåg. Och han beskriver vackra hus i Göteborg. Taken är av tegel och fönstren av engelskt eller fransk glas. Och han skriver att staden är folkrik av handlande, militärer, främmande och folk som stöter till ifrån hela landet, varav här är stor rullions. Så att inbyggarna må väl och äga sköna samt vackert möblerade hus. Bolaget hade från början sina kontor utspridda. Men så i mitten på 1700-talet köpte man en stor tomt vid Norra Hamngatan och lät bygga den här byggnaden som man då tyckte var rent palatslik, med huvudbyggnad och två flyglar. Här ligger idag Göteborgs stadsmuseum. Och här finns en permanent utställning över Ostindiska kompaniet som är väl värt ett besök. Och Göteborg blev ju av allt det här en kosmopolitisk stad. Självklart. De här framgångsrika affärsmännen, de skickade sina söner för studier utomlands. De åkte till England, Tyskland, Holland. De lärde sig språk, de lärde sig europeiska vanor. Och de lärde sig senaste nytt inom teknik och handel. Och de knöt viktiga kontakter för framtida affärsbehov. Och allt det här, det drog ju naturligtvis utlänningar till Göteborg. Det kom framförallt engelsmän och skottar. Och många av dem stannade här permanent. Och Göteborg blev ju på det här viset porten till omvärlden. Över Göteborg kom många nymodigheter till Sverige. Och hur det verkade finns det roligt beskrivet i en Göteborgs historik från 1815. För det var så att enbart i Göteborg vid den här tiden, mitten på 1700-talet, så fanns det 40 personer som bara hade till yrke att importera utländska lyxvaror. För så här står det i Göteborgs historiken. Under det ostindiska handeln var i flor utgjorde indiska varor största delen av vår lyx. Man klädde sig i indiska tyger, man möblerade sina rum med indisk damast och prydde dem med indiska vaser och figurer. Vid de flesta måltider nyttjades något som kommit från Indien. Rom var föga känt medan man hade tillgång till arrak. Och inte ett annat porslin än det indiska ansågs gott nog. Med indiska medan och naturligtvis här kinesiskt hela tiden. Eftersom Kina låg i Ostindien enligt dåtida begrepp. De flesta av de stora uppköparna på auktionerna här i Göteborg, de kom ju från handelsstäderna ute i Europa. Och här fanns ett problem. Enligt gällande svensk lag fick bara protestanter uppehålla sig i vårt land. Det var olagligt att vara något annat än protestant i Sverige. Men här stod ju stora ekonomiska värden på spel. Så myndigheterna såg mellan fingrarna. Katoliker och i synnerhet judar släpptes in för att vara med och köpa och sälja. Och en del av de här främlingarna stannade kvar i Sverige. Spekulanterna hade 8 dagar på sig att inspektera varorna. Och när ett köp var klubbat, då hade man 8 dagar på sig att betala 10%. Och sen inom 3 månader måste allt vara betalt. Det här gjorde ju att det tog lite tid innan alla siffror blev rätt i alla böcker och man kunde se det verkliga resultatet av en resa. Och nästan allting som såldes här, det skeppades sen vidare ut i Europa. Så Göteborg fungerade som en stor transithamn. Men det var kopiösa mängder porslin som fördes hit till Göteborg. Forskarna vet att enbart under åren 1766 till 1786 så skeppades över 20 miljoner porslinspjäser till Göteborg. Bland dem fanns det 7,7 miljoner koppar med fat och 1 miljon koppar utan fat. Och forskarna tror sig veta att sammanlagt under alla åren bolaget verkade så fördes det in över 50 miljoner porslinspjäser. Ändå var det inte porslin som var huvudvaran på auktionerna. Det var te. 80% av volymen och värdet var te. Och det mesta av det teet försvann också ut ur landet igen. Det var inte bara te, porslin och sidentyger som fartygen hade med sig från Kina. De förde mycket annat också, som till exempel arrak för punschen. De förde med sig kinesiska medicinalväxter, som medicinalväxten rabarber. Tontals med kinesiska rabarber kom till Sverige och spreds över landet. Och de hade kinesiska örter och kryddor som kinarot, tamarind, turmerik, ingefära, kanel, sagogryn, soja och traditionella kolonialvaruprodukter som socker och kaffe. De hade också ädla träslag med sig som ebenholts som man lastade ombord på Mauritius. Man gjorde ju möbler av ebenholts. Och kinesiska träslag som rotting och sandelträ. Av rottingen gjorde man ju också möbler, men också käppar och pipor och senare skidstavar och metspön. Direktörerna blev ju med tiden allt mer förmögna. Några av dem med namn som Niklas Sahlgren eller William Chalmers eller Ahlströmer, bröderna Ahlströmer. De har förresten söner till Jonas Ahlströmer, han med potatisen. De här har ju namn som lever idag. Och det beror ju på att de ägnar sig åt mycket bred ekonomisk verksamhet med spår till vår tid. De här var dessutom ofta släkt med varandra, familjerna i direktionen. Och de var naturligtvis mycket patriarkaliska penningmagnater som byggde upp enorma förmögenheter. Men de gav också mycket till de fattiga, som till exempel Niklas Sahlgren. Han lät bygga barnstuga och fattighus och skola, som den här skolan i Östads säteri utanför Alingsås. Och inne i säteriets salonger blickar ju fortfarande Ahlströmmar och Sahlgrenare ner från väggarna. Niklas Sahlgren, han lät göra en mycket stor donation strax före sin död. Han gav 150 000 daler silvermynt till Göteborgs stad. Och i instruktionen stod det att pengarna skulle användas på nyttigaste vis. Och Göteborg lät då bygga ett sjukhus med 25 vårdplatser. Och detta sjukhus är ju idag ett av Sveriges mest kända och allra största sjukhus, det Sahlgrenska sjukhuset. En annan man som blivit legend är ju William Chalmers. Hans far var en invandrare från Skottland. Själv föddes han i Göteborg, men blev tidigt föräldralös. Men genom flit, begåvning och goda kontakter kom han tidigt in i affärsvärlden. Och i 10 år var han bolagets permanenta representant i Kanton. Och det är då han blev mycket förmögen. Och några år innan han avlider donerade han en summa pengar till vad man då kallar en industriskola för fattiga barn som kan läsa och skriva. Av detta blir ju Chalmers den idag mycket högt ansedda tekniska högskolan i Göteborg. De här direktörerna, de lät ju bygga sig imponerande lägenheter och bostäder i Göteborg, det är klart. Det här är Chalmerska våningen och den ligger vid Stora Hamnkanalen mitt emot bolaget faktiskt. Och de inredde ju sina våningar självklart i tidens stil. Och det är nu som man låter resa också mycket fina lantställen i landskapen runt omkring. Som till exempel Sävenes, Gubbero och Gunnebo och flera andra. Gunnebo finns ju kvar fortfarande och är restaurerat. Det byggdes ju av den rika handelsmannen Hall. Men det var inte bara varor från Kina som påverkade Europa. Kina var mönster och idealland på många sätt. Kinesisk filosofi, kultur, jordbruk, medicin och konst och inte minst trädgårdar imponerade. Det byggdes ju nu kinesiska slott och trädgårdsanläggningar på många håll. Det mest kända är ju Kinas slott naturligtvis utanför Stockholm. Men familjen Grill lät bygga sig en mycket imponerande anläggning i Östergötland. Godegård heter det. Och det är öppet för allmänheten idag. Och där kan man förresten se var Grill kommer ifrån. Familjen kom ju från början från Italien. Och Grill kommer av ordet grillo som betyder gräshoppa. Så familjen har i sitt familjevapen en trana som håller en gräshoppa. Nästan allting kinesiskt imponerade och bländade den bildade medelklassen i Europa på 1700-talet. Ungefär på samma sätt faktiskt som allting kinesiskt imponerade och fängslade politiskt radikala människor i Europa på 1960- och 70-talet. På den tiden när ordförande Mao var den store rosmannen och ledaren. Fast nu, 200 år tidigare, så var det ju filosofen Konfucius som var den store profeten. Och Konfucius tankar översattes till de flesta språk i Europa. Det kom på svenska redan 1707. Översatta av Carl Michael Bellmans farfar, den tyskättade professorn Johann Arndt Bellman. Och den första avhandlingen om Konfucius kom också tidigt, redan 1710, av Olof Celsius. Så Kina var mönster och drömland på många sätt. Också för en del svenska politiker och byråkrater som tyckte att Sverige skulle kunna styras som Kina av utvalda intellektuella experter, ett slags mandariner ledda av en enväldig härskare. Med tiden blev handeln på Ostasien allt mindre lönsam. Det var krig och politik som förstörde allting. Först var det krig mellan England och Frankrike. Det påverkade hela världshandeln. Vinsterna sjönk i Göteborg. Så drog Sverige in i krig med Danmark och Ryssland. Och det påverkade allvarligt den svenska sjöfarten. Och vinsterna sjönk ytterligare. Sen hittade holländarna på att införa en lag som förbjöd te att föras in till Holland som inte kom in på holländska kölar hela vägen från Kina. Och kort efteråt gjorde engelsmännen samma sak. Och då var det nästan omöjligt att sälja teet i Göteborg. Under en period låg det inte mindre än 5 osålda telaster här. Och nästan samtidigt var det ett år då bolaget förlorade 3 fartyg nästan på en gång. Nu ökade förlusterna enormt och de obetalda räkningarna hopade sig. Den sista Ostindienfararen hette Gustav den tredje och kom in med sin last här 1806. 1813 upplöstes bolaget. Därmed var monopolet borta och handeln var fri på Ostasien för vem som helst. Moderna forskare har gått igenom handlingarna i tullen under alla de år som verksamheten pågick här och kommit fram till att Ostindiska kompaniet skeppade ut till Europa ostindiska varor till ett värde av över 300 miljoner dollar silvermynt. Det ger en bild av volymen av den verksamhet som pågick under de här 82 åren. Bolaget är borta, men myterna om bolaget lever. Och lever gör i allra högsta grad drömmen om att kunna segla till Kina på en ostindienseglare. För sedan några år tillbaka pågår här i Göteborg ett 120 miljoners projekt. Man försöker bygga ett likadant fartyg som det i Göteborg som gick under på Hunnebådan 1745. Och det nya Göteborg hoppas man ska vara klart någon gång kring 2004. Då ska man hissa segel och sätta kurs på Kina. Därmed kan man ju säga att sagan om det ostindiska kompaniet, det är sagan som aldrig tar slut.